Katarina von Umers Ekman, i snart 3 år har du varit finlandssvensk läsambassadör och inom kort så tar mandatet slut. Känns det vemodigt?
Lite grann faktiskt. Det har varit en fin tid som har lärt mig mycket. Men jag ser också fram emot att komma tillbaka till Mattlidens gymnasium där jag ju har mitt jobb som modersmålslärare. Det har varit lärorikt att nu få rikta sig till de yngre barnen och jag tar med mig en massa saker från det här projektet. Sen är det ju också så att när man hela tiden föreläser om någonting som jag nu har gjort, till exempel prata till föräldrar om hur de ska stödja sina barn i läsandet, så blir man ju lite av en papegoja för sig själv på något sätt. Även om man hoppas att publiken inte ska uppfatta det så, men det känns helt bra nu efter 3 år att rikta sig till en ny målgrupp igen.
Du har besökt långt över 100 skolor i svensk Finland, från norr till söder och väst till öst, och träffat en massa föräldrar och lärare, elever. Vad bär du med dig från alla dessa möten?
Det är många konkreta historier, både föräldrar och lärare och barn som berättar om sina erfarenheter av läsning och av språk och insikter och utmaningar och allt möjligt sånt här som fastnar när folk berättar om hur det har varit för dem själva. Men som gymnasielärare bär jag också med mig många insikter just om hur den där läsutvecklingen ser ut när man är yngre. Jag har liksom insett att när jag har fått studerande till första klassen i gymnasiet som kanske har haft det kämpigt med sitt läsande på olika sätt, så har jag liksom haft för få förklaringsmodeller. Jag har tänkt att jaha, det här är kanske någon som har något oupptäckta läs- och skrivsvårigheter, eller det här är någon som mest pratar finska på sin fritid och har det jobbigt med skolspråk, eller kanske att ja, det här är en studerande som lite att fuska med sitt läsande under grundskoltiden och därför inte riktigt har den läsvanan. Men nu när jag har sett hur man jobbar i ettan, sexan, och jag har träffat så många lärare och speciallärare, så har jag på något sätt förstått ännu bättre än förut hur jättekomplext det är det här med läsning. Det finns så många sorters läsning och vi människor är så olika. Så nu tror jag att jag som gymnasielärare kanske kommer att vara lite bättre på att ställa de rätta frågorna och gräva lite djupare och försöka liksom hjälpa mina gymnasieelever att sätta ord på vad det är med läsningen som eventuellt kan kännas jobbigt ibland.
Det har ju talats redan under en längre tid om att det läsande folket i Finland håller på att tappa terräng, både rent kvantitativt men också kvalitativt, att vår läsning lider. Vad beror det på?
Ja, då tänker du säkert på läsning av litteratur och tidningar och den typen av text. Att det är ju så att den här långsamma djupläsningen av långa texter, den typ av läsning som kräver fokus och koncentration och läsförståelse, inlevelse, allt sånt här, det är den som liksom tappar terräng. Och den har ju ersatts av ett sånt här snabbt snuttifierat läsande som sker på mobiltelefoner och datorskärmar och pekdatorer och så vidare. Och det är ju också läsning, och det är egentligen också en väldigt viktig läsning, för vi kan ju inte idag med internet då liksom djupläsa noggrant och långsamt all text som kommer emot. Det är helt omöjligt. Vi måste också kunna sålla och läsa snabbt och scrolla oss igenom texter. Men vi behöver människor som också kan läsa på djupet.
För det talas ju mycket om att läsförståelsen specifikt håller på att försämras. Att vi har allt färre som är där i toppen, som är jättebra på läsförståelse. Jag talar nu om skolelever i första hand. Och allt fler som befinner sig nere på skalan dåliga på läsförståelse.
Ja, det är sant, och forskarna har också pekat på det, att man har jobbat för lite med läsförståelse i skolan. Men jag märker tydligt nu när jag då har åkt runt i de finlandssvenska skolorna att man är ganska medveten om det här. Och man undervisar, tror jag, mer än förut i det som kallas för läsförståelsestrategier. Att man försöker på olika sätt ge väldigt konkreta verktyg också redan åt de yngsta barnen. Och försöka visa på vilka olika sätt man kan läsa på för att ta till sig innehållet i en text. Och det är jättebra. Men sen behövs också den där liksom kanske friare, mer lustbetonade läsningen där man själv får välja bok och där man får sitta i lugn och ro och liksom försvinna in i den där magiska världen. Att jag ser tydligt att vi behöver liksom jobba väldigt mångsidigt med läsandet.
Det finns ju också undersökningar som visar att det finns i svensk Finland finns regionala skillnader i det här. Att det finns starka områden och mindre starka områden. Kanske det handlar då om en tvåspråkig miljö eller en mera enspråkig miljö som stöder ett starkt språk till exempel.
Ja, det är sant. Det har jag ju också sett nu hur väldigt olika språkliga miljöer våra finlandssvenska barn lever i. Och det påverkar. Men det handlar inte bara om det utan det handlar också om kulturen. Och det kan vara handla om familjens läsvanor och hur man ser på litteraturen och om man går till biblioteket och om man läser högt. Men det kanske också kan finnas en kultur liksom på en ort eller så här också utanför hemmet. Att jag tror att det finns skillnader i liksom hur starkt man värderar läsandet på olika håll.
Och det här hänger kanske också ihop med det som man ju ofta talar om, att till exempel pojkar kanske inte är lika benägna som flickor, nu generaliserar jag, att ta till en bok till exempel, och att det här också märks i undervisningen.
Ja, så är det ju. Alltså rent biologiskt så borde det ju inte finnas några faktorer som skulle göra att pojkar inte skulle ha liksom lika goda förutsättningar som flickor att bli goda läsare. Utan det handlar om hur man socialiseras in i den där rollen som läsare. Och det är ju nog ett faktum att väldigt många barn så att säga kommer i kontakt med böcker och läsning genom vuxna kvinnor. Det är oftare mammorna som hjälper med läxorna och läser godnattsaga och personalen på dagis och förskola är oftast kvinnor och klasslärarna och modersmålslärarna och bibliotekarierna och barnboksförfattarna och illustratörerna i svensk Finland är nästan alla kvinnor och utan dem skulle det ju inte bli någonting. De gör ett fantastiskt jobb. Och jag ser ju också att det finns allt fler pappor som aktivt läser för sina barn och så här, men många barn, både pojkar och flickor, skulle säkert må bra av att få de här signalerna om att läsning är viktigt och roligt och att man kan läsa på många sätt från många håll, också från de manliga vuxna.
Mycket görs ju de facto ändå i skolorna och jag vet att vi ska inte bara tala om problemen och det negativa utan kanske fokusera på det positiva som faktiskt görs i klassrummen, i hemmen, på bibliotek, på dagisar. Vad har du sett av de här glädjeämnena under dina år?
Det största glädjeämnet är ju det att det har funnits ett sånt stort intresse, har jag märkt nu under de här 3 åren, för det här med läsandet. Jag har ju inte alls liksom behövt marknadsföra så mycket och ringa upp några skolor och fråga hej, får jag komma? Utan min kalender har ju fyllts av skolbesök som skolorna då har beställt och liksom förstås samarbete med andra aktörer också. Så man är väldigt medveten om att läsandet är viktigt. Man ser i skolorna att man behöver satsa på det på olika sätt och jag tycker att lärarna är ofta väldigt kreativa med att hitta på olika roliga temadagar och kampanjer och satsningar och sånt som ofta har som syfte kanske då att man ska läsa mer än vanligt men också att man ska koppla ihop läsningen med någonting lustfyllt och roligt. Och många satsar just på de här läsande förebilderna som kommer in i skolan. Och så här, så det tycker jag att är ett glädjeämne. Och jag har träffat jättemånga barn ute i skolorna som verkar tycka att det är roligt med böcker och läsning. Så att jag ser inte så dystert på det här. Jag tror att vi går i rätt riktning så att säga. Men det är klart att om den här trenden med försämrad läsförståelse och ett minskat läsande av böcker då, om den ska vändas så tror jag nog att så många aktörer som möjligt behöver samarbeta. Att just bibliotek och förlag och föräldrar och lärare på olika stadier. Det är inte bara klasslärarna och det är inte bara modersmålslärarna utan ämneslärare i andra ämnen behöver också tänka på hur de undervisar i läsning. Så att alla med bara att stöda det här så blir det bra.
Vi får kavla upp ärmarna ordentligt var och en. Men jag vet att du också håller på att göra upp ett slags bokslut över dina erfarenheter och vad som faktiskt också rent konkret skulle kunna göras för att trygga framtiden för läsningen i skolor och så vidare. Och du hade många olika förslag på vad som kunde göras. Vad tycker du att det är de här centrala punkterna som ganska lätt kan komma till stånd?
En sak är till exempel fortbildning för de som jobbar med de yngsta barnen, för det är ju där det börjar och alla barn får som sagt inte med sig den här läsningen hemifrån, och har man då så att säga dubbel otur så att man då varken får högläsning hemma eller på dagis under sina tidiga barndomsår, så då halkar man efter från början. Och det är ju så att alla som är behöriga att jobba på dagis och förskola inte har kanske så mycket av den här språk- och litteraturbiten med sig, utan de är kanske sen experter på den där sociala biten eller någonting annat. Att det är ju liksom många utbildningar som ger behörighet inom småbarnspedagogiken, och då tänker jag att det skulle vara ganska viktigt att se till att man skapar den typ av fortbildning som behövs och som passar och som man önskar där, och spännande pedagogiska material och att det finns resurser till böcker och så, för att där säga att det skulle löna sig att satsa så att den där grunden är stabil. Det är nu ett exempel.
Det handlar ju om de här just att överbygga de här gränserna och samarbeta inom den kommunala sektorn, kanske just dagvård, skola, bibliotek och så vidare.
Absolut, och det finns exempel på kommuner som har sådana väldigt konkreta, tydliga strategier, någon sorts biblioteksstig, att de säger precis att dagiset ska få det här, och sen när man börjar skolan så då får man komma till biblioteket och få sitt lånekort och lära sig det här, och så för varje årskurs finns det sagt att det här har biblioteket att erbjuda barnen i skolan. Men ibland kan det vara så att det där samarbetet hänger på enskilda lärare eller bibliotekarier och mer slumpmässigt på något sätt vilka barn som får ta del av bibliotekets service. Och ibland kan det vara lite oklart om vems initiativ det ska vara och sådär. Så därför tycker jag att det behövs sådana planer och strategier. Och liksom att man skriver ner och bestämmer att så här gör vi. Jag brukar jämföra det med att åka och simma med skolan. Och då ser man ju där också till att alla barn får åka till simhallen och lära sig simma. Men med biblioteksbesöken kan det ibland vara så där att det lite beror på vilken klass man råkar gå i. Att det har ju sett att det här med skolbiblioteken är en viktig fråga, för vissa barn får gå i skolor med jättefina och till och med bemannade skolbibliotek. Eller så går man i en skola som ligger vägg i vägg med det kommunala biblioteket. Men det finns barn i Svenskfinland som inte har tillgång till ett skolbibliotek och som kanske inte heller får ta del av så mycket samarbete med det kommunala biblioteket. Så att där ser jag nog att man kunde göra satsningar.
Du var redan inne på det här med vilken typ av böcker som utkommer kanske i Svenskfinland. Att här finns ganska många luckor också beträffande den finlandssvenska barn- och ungdomsboken. Vilka typer av texter skrivs inte i Svenskfinland för den här målgruppen idag?
Ja, det där är jätteintressant. Det är nästan lättare att säga vilka genrer som mår riktigt bra. Alltså, den finlandssvenska bilderboken mår jättebra, småbarnsdikterna mår bra, fantasyn mår bra och så här. Men jag skulle önska mera mellanåldersböcker, alltså den här målgruppen 9-12. Och gärna sådana här kanske ganska realistiska och vardagsnära böcker där våra finlandssvenska barn kan känna igen sig. Det skrivs till exempel inte heller sådana här barndeckare här hos oss i någon större utsträckning, men det är sen istället en genre som är enormt stor i Sverige och vi kan ju alltid ösa ur den utgivningen. Men det där är nog också en knepig sak, för att författarna skriver vad de skriver, förlagen kanske inte kan gå in och beställa, det blir inte nödvändigtvis så hemskt bra. Men jag kan ju tycka att det skulle vara lite roligt om det fanns flera manliga författare och illustratörer i Svenskfinland som skulle kanske tycka att de vill skapa litteratur för barn och unga, för det är verkligen en bristvara och jag tycker att vi behöver många röster och många aktörer.
Den nya läroplanen, på vilket sätt stöder den läsandet idag?
Jag har ju läst de nya läroplansgrunderna just med de glasögonen och tittat på vad den säger och jag är jättenöjd. Jag tycker att den säger många bra saker. Där står till exempel att eleverna ska möta mångsidiga textvärldar. Det ska vara både digitala och traditionella texter. Det handlar mycket om den här multiliteraciteten som ju är en sån här kompetens som ska genomsyra all undervisning. Och då handlar det om en syn på texter som inte alls bara begränsar sig till skriven text utan man ska lära sig att läsa också bild och film och det handlar om talat språk och alltså också siffror och symboler och vad som helst nästan kan ses som en text och man ska lära sig att läsa och tolka men också själv producera. Och det handlar om de här multimodala texterna där många olika uttryckssätt kombineras i samma text och det där är ju jätteviktigt idag. Det står också i läroplansgrunderna att man ska stanna upp och titta vid vissa skeden av elevens skolgång. Då vart han eller hon har kommit i sin läs- och skrivutveckling. Till exempel i övergången mellan årskurs 2 och årskurs 3 ska man titta noga på var varje elev står. Och det här är jättebra för det där är just en sådan kritisk punkt faktiskt. Så att, ja, och det står att eleverna ska få möta meningsfulla texter. Och de ska få vara med och välja texter ibland också. Så där. Så det står många bra saker om läsandet i läroplansgrunderna.
Jag tänkte där mellan årskurs 2 och 3 så är man ungefär där vid 10 års ålder. Och då vet jag att man brukar tala om att bokslukaråldern övergår i bokslutaråldern.
Precis. Ja, det finns många orsaker till att just den här åldern är lite kritisk. Forskning har visat att de flesta barn tycker att det är ganska roligt med böcker och läsningen nu i ettan och tvåan. För det är ofta då man lär sig läsa och man känner sig stor och den här världen liksom öppnar sig för en. Men sen är det ett hopp mellan tvåan och trean att ämnena blir flera i trean, läromedelstexterna blir längre och svårare. Och plötsligt så tränar man inte den där läsningen som en sån här enskild färdighet på samma sätt. Utan i trean så då ska man kunna läsa så bra att man kan ta till sig information ur texter och man kan läsa till prov och sånt. Och det här sammanfaller ju ofta då dels med att fritidsaktiviteterna blir mer krävande så tiden för läsning på fritiden minskar. Och så är det en del föräldrar som tänker att nu kan ungen läsa själv så nu behöver vi inte läsa godnattsaga. Och det försöker jag alltid uppmuntra då att man ska fortsätta läsa högt så länge som möjligt. För att är man en tredje klassist som läser väldigt långsamt och knaggligt så får man inte så mycket upplevelser av den där egna läsningen. Den går långsamt och all energi går åt till att avkoda texten. Men om du då får spännande berättelser genom högläsningen vid sidan om så då kanske du inte kommer in i den här bokslutaråldern som alltså handlar om det att man kanske slutar läsa böcker innan man ens riktigt har kommit igång. Det är annat, kanske spel och sånt som tar över. Och sen finns ju alltid då de här som kommer in i bokslukaråldern och läser massor, springer på biblioteket och de utvecklas ju en rasarfart sen med sin läsning och då blir klasserna väldigt sådär heterogena och det blir utmanande för läraren när skillnaderna är jättestora. Ja.
Vi firar ju läsveckan nu och ett sätt att locka till läsning är ju att ge vidare ett tips på en fantastisk läsupplevelse som man har haft och skicka den vidare. Katarina von Umers-Ekman, vilken är din bästa läsupplevelse som du skulle vilja skicka vidare till någon?
När jag får den här frågan så brukar jag ofta svara att man ska läsa Åsa Linds böcker om sandvargen. De passar för människor i alla åldrar. Det handlar om en flicka, Sakarina, som bor i ett hus vid havet. Och vid stranden finns den här sandvargen som är en sån här mycket speciell figur som hon träffar och dryftar livets små och stora frågor med. Och det här är helt ljuvliga böcker för det är liksom väldigt djupa, de handlar om liv och död och allt möjligt, men de är samtidigt jättefinurliga, roliga, de leker med språket och det är liksom korta kapitel som kan läsas i vilken ordning som helst, varje kapitel är som en egen liten novell. Och vi har läst den här samlingsvolymen med mina barn många gånger. Och vi kan fortfarande ibland plocka fram den fast de nu är tonåringar. Så det är mitt bästa tips.